morgon alla poddlyssnare. Dags för ännu ett avsnitt av Hockeystudions podd. Och Hans Abrahamsson, den här veckan, vi trodde att det skulle vara lugna januari. Det är ju blodpuddingsmånaden, det vill säga folk gör ingenting och väntar på den så efterlängtiga januarilönen. Men oj, 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 den här veckan smäller det i varje dag den här veckan har det smällt till med stora grejer.
Ja, det var ett riktigt smörgåsbord för oss hockeyjournalister verkligen den här veckan. Det är som du säger, det smäller i stort sett varje dag.
Och vi startar väl med kanske det som hände på söndag kvällen. Vi har ju en erfarenhet av tränare som får sparken i SHL. Och enligt den erfarenhet jag har så brukar jag alltså måndag förmiddagarna, måndag 09.00, då brukar ett pressmeddelande komma ut. Men HV71 valde att dra den här klassiska livlinan på söndagkvällen igår kväll när vi bandade det här och sparka Niklas Ram. 32 matcher, då man placerade 12 i serien, hade två lag bakom sig och det vart godnatt för Niklas redan efter en halv säsong. Han hade ju 2-årskontrakt. Vad ska vi säga om det här?
Ja, inte oväntat på det sättet. Vi har väl pratat om det i podden här och jag har väl nämnt och du har nämnt det. Så att så sätt kom det ju inte oväntat. Sen är jag är lite allergisk mot det här med att hålla på och byta tränare. Och det finns vissa som säger varför har de inte gjort det tidigare. Och det är bara att sparka tränaren så blir det bra och sådär. Och visst, på kort sikt kan det ju vara en räddningsplanka. Men det vi har sett generellt genom åren, eller som vi ser nu också, är ju de här klubbarna som hamnar i den tumlaren med att hålla på och sparka tränare, de når ingen framgång heller. Tittar vi på de klubbar som har varit framgångsrika över tid på 10-talet här nu, så är det ju definitivt inte klubbar som sparkar tränare. Så jag menar på att visst, du kan få en kortsiktig effekt på det. På lång sikt så är det väldigt, väldigt förödande. Sen finns det vissa undantagsfall när man måste agera, som när Växjö sparkade Janne Karlsson och fick in Halland, när Rögle gjorde så av Anders Eldebrink och Abbott stod över och så här. Där man har ett riktigt bra alternativ och där man vill göra en stor förändring. Då kan det vara okej i ett enstaka tillfälle. Men vissa klubbar har ju satt det här i system.
Vi kan väl ringa upp Niklas och fråga honom vad han tyckte om beslutet att få sparken. Och även fundera lite på, eller att han vill ha svar på, om han har kunnat vänta den här trenden.
Jag förstår ju beslutet på det sättet att jag är utanför för resultatet. Sen absolut hade jag kapacitet att vända där naturligtvis. Men ja, jag har gett 110% mig själv och skulle gjort det i fortsättning också. Så att jag hoppas att de som kom in efter att de gör likadant och vänder det för klubben skull.
Nu är vi ju snabbt in på här, men ni hade en helt okej eller en bra försäsong om jag minns rätt. Mm. Men sen så har ju liksom själva serien inte liksom kuggat i. Ni har ju aldrig liksom riktigt lyft. Vad har det berott på lite kortfattat?
Ja, det är många saker naturligtvis. Så det, gott att vi kom fel in i serien. Vi trodde vi var lite bättre än vad vi var. Och fick ett par örfila i början. Fick inte med oss några poäng. Och där kopplade lite problem så här. Jag fick inte igång riktigt vår första kedja med poäng och så vidare. Så att, vi fick inte med oss lyftet riktigt. Vi har väldigt höga förväntningar på säsongen. Och när vi inte infredade dem från början så fick vi... Då sjönk vi ganska lågt efter varje förlust. Så att, det är svårt att hantera det mentalt. Så att, lite där starten var tuff för oss.
Ja, Niklas är inne på att han hade kunnat vänt trenden och han fick beslutet av sportchef Johan Hult. Tror du Niklas hade löst det här?
Jag tror det hade blivit tufft. Inte alls fått den start som han hade behövt som ny huvudtränare. Jag tror också att tålamodet har varit ganska stort i och med att han var... Det var ju mycket sportcheferna Hult och Davidsson som låg bakom... att Ram skulle få ta över som huvudtränare där. Jag tror också att det var tufft med att man rekryterade en väldigt rutinerad assisterande tränare just för att hjälpa Ram då, och Stefan Nyman som sen har varit borta på grund av covid i ett par månader här, och det har ju naturligtvis inte heller hjälpt till, va? Men jag tycker att Ram kom... Det är inte så lätt. Vi får konstatera det med att gå från assisterande tränare till huvudtränare i SHL. Och där har inte Ram riktigt lyckats fått gruppen med sig.
En snabb notering är att det är två tränare som har fått lämna hittills. Det är Bert Robertson, Linköping, och det är Niklas Ram i HV71. Båda har en historik erfarenhet som assisterande tränare. och nu matats fram, slängts fram till att bli huvudtränare. Är det bara en jag som är liksom konspiratoriskt lagd, eller finns det en tanke att det är väldigt tufft, eller det är väldigt stor skillnad att vara ass och huvudtränare?
Nej, jag tror det är en jättebra tanke i det. Alltså det och jag blir ju mer och mer. Jag lyfter ju fram Bert Robertson som ett bra namn för Linköping. Jag var inte alls supernegativt inställd till att Niklas Ram skulle kunna göra det bra med HV. Det ska jag ärligt erkänna, och där får jag väl också titta mig lite själv i spegeln och inse att lite snett ute där. Sen kan man ju alltid diskutera, är det Bert och Ram det är fel på, eller är det Linköping och HV som klubb? Det är ju också lite grann det där man måste fundera på, för vågar man backa upp de här tillräckligt mycket för att de verkligen ska kunna göra. För jag tror i båda fallen, både i Linköpings och HVs fall med de här tränarna, så har det ändå varit en grundtank att man vill göra en liten attitydsförändring i föreningen, få in en liten hårdare kravställning kan man väl säga. Och det har inte lyckats, så det behöver ju inte betyda att det är fel på de här personerna, utan det kan ju lika gärna vara en lite snedvriden bild i klubben, att det både vi spelar gruppen men även liksom i klubben i stort.
Jag pratade med Niklas på söndagskvällen och han nämnde ju det att försäsongen gick okej, på gränsen till bra för HV71, och när de gick in i serien så kanske de hade lite lex Malmö. Jag vet inte om man ska kalla det för stor hatt på sig eller för stora tankar. De kanske skulle hamna topp 4, topp 3, topp 2 eller någonting. Och när de fick en dålig start, som han sa, då sjönk allting, då bara spelet bara dog. Men det man hör från Jönköping också, det är ju att Niklas Ram är en så kallad tuff tränare. Det finns många olika ledarstilar. Det har nog alla som har varit på en arbetsplats eller varit i en skolsal, det vill säga en lärare eller en chef, kan ha olika approach mot sina elever eller sina anställda. Och Niklas har valt kanske en approach som har varit ganska tuff, ja, lite hård och så vidare. Och det ledarskapet, i alla fall som jag har förstått, kanske inte alla spelare har köpt. Och när man har en sån ledare och spelarna inte riktigt är beredd på att liksom offra hörntänderna för kompisen som står i båset, alltså cheferna, då har du en kortare livslängd.
Ja, och det här med huvudtränariet är ju, jag tycker det är intressant också. Jag tror i Rams fall, så tror jag att det är viktigt att man är hård, noggrann, punktlig. Men man måste också ha den andra sidan, att man ibland också kan garva lite grann i omklädningsrummet, att man kan ta spelarna även på det andra, att man har både och. Jag ser allt mer, liksom, en huvudtränare i SHL idag, det handlar mycket om att få ihop gruppen på ett bra sätt, kunna göra media på ett bra sätt. Sen gäller det att ha väldigt bra assisterande tränare.
Är mediabiten viktig?
Ja, det är viktigt, tycker jag. Hur du för dig i en intervju med Simon efter att ha förlorat med 7-1 till exempel. Det är väldigt viktigt vilka ord du använder där och vad du säger och hur trovärdig du verkar och så vidare. Så att man ska absolut inte underskatta det. Och det är jävligt tufft när du står där. Du får den där lampan på dig tre dagar i veckan. Och du kanske förlorar matcher hela tiden i stort sett. Då gäller det verkligen att stå stadigt i det där.
Men vänta. Då ska ju HV71 mediaträna honom eller träna honom i hur han på något sätt marknadsför HV71 utåt. Eller hur? Eller om då Stefan Nyman är bättre men nu är han hemma och sjuk. Eller någon annan assisterande. Eller Lilies Lund och Mysfärbron som kommer in på slutet nu och nu blir huvudtränare. Då ska ju han prata med sponsorer eller media och så vidare. För jag håller med om att Ram har ju gett ett intryck utåt när man har torskat mycket att han tycker allting är bra. Och då har man bara, what? Vad händer? Vad sker? Men det måste ju någon i HV71 hjälpa honom och utbilda honom, eller?
Jag tror att han fick en hel del kritik, i alla fall internt inledningsvis, att han var för negativ. Att det var, liksom, att det, var det hela tiden, att det var liksom... Det var ingen riktigt bra stämning där. Jag tror att det blev liksom att han snarare försökte att göra lite tvärtom sen och var väldigt så här positiv i de intervjuer han gjorde. Och det blev som att han spelade lite grann en roll där. Och det funkar inte. Och jag tror inte man kan medieträna. Till en viss del kan du naturligtvis göra det. Men vissa tror jag har det där och står ganska stadigt i den här stormen som är. Och är ganska trygg i sig. Och sen har du också det här med att jobba med gruppen. Vi ska väl inte överskatta media, men det är i alla fall en del i det. Men framförallt det här med att jobba med gruppen. Men det innebär ju att du har inte så där ofantligt mycket tid att lägga på kanske den här dagliga träningen hela tiden. Och där gäller det, tror jag, att du har två väldigt duktiga assisterande tränare som driver hela det här hela den processen. Va? För att du behöver inte ha den bästa hockeymänniskan eller den bästa istränaren som huvudcoach. Det tror jag absolut inte. Utan det handlar i stort framförallt om de två sakerna som jag nämnde.
Kommer HV få ett lyft nu av tränarbytet? Jag ville påstå att Linköping inte har fått någon lyft.
Ja, vad tror du? Vad säger du?
Ja, alltså jag tror att HV71 har större chans att få ett lyft än Linköping. Jag får en känsla av att laget, spelarna, har varit delaktiga i den här processen att byta ledarskap i båset och omklädningsrummet. Och då får ju de liksom kanske lite så här blodad tand, eller det är lite upp till dem också nu. Okej, klubbledningen säger okej, vi byter röst. Nu får ni se till att lösa det här. Nu får ni se till att HV71 inte möter Dalen i Hockeyallsvenskan nästa år. Då går ju gruppen samman och tänker att men nu kör vi. Nu ska vi visa att det var ju spelsättet, taktiken. Det var ju det som det var fel på. Gruppen är inget fel på. Så nu ursäkta mig. Nu jäklar kör vi. Jag tror att det kan bli en sån.
Men tror du inte att det var lika Linköping då? För de har ju gjort samma sak.
Som jag analyserar utifrån. Jag sitter inte i deras omklädningsrum varje dag. Så var Niklas en tuffare tränare för spelartruppen än vad Bert var. Så upplever jag i alla fall. Jag kan ha fel. Jag sitter här i Stuvsta, Huddinge och intelligent gissar vad som sker i omklädningsrummen. Men det är min syn som man baserar på folk som man pratar med, som man chattar med och som man träffar och så vidare. Så att säga. Liksom så har jag en känsla av att spelartruppen i HV71 mer har vänt Niklas ryggen än vad spelartruppen i Linköping har gjort värt.
Klar undviker.
Eller, ja. Vad säger du? Vad säger du då?
Jag tror att det är lite liknande situation om jag ska vara helt ärlig. Nu sitter jag och gissar på mitt håll, men i och med att jag inte har full insyn i det. Men det vi kan konstatera är att Linköping inledningsvis fick en väldigt, väldigt liten effekt av att Bert försvann. Så det talar väl för lite mer för din teori i så fall. Men tror du att HV undviker kvalspel?
Ja, en jättebra fråga. Jag suger på den och säger så här också att både Linköping och HV71, nu blir HV71 alltså Lilleslund, han går från ASS till huvudtränare. Man brukar se under en säsong att det kommer in någon utifrån, någon ny så att säga. Jag vet inte om det här har att göra med corona, man håller i pengarna och så vidare. Men jag har lite svårare att se att det blir den här jätteeffekten när man tar en röst som fortfarande finns i omklädningsrummet. Det blir som ingenting nytt. Man vill ha att Leffe Karlsson, Perra. Det finns ju 5-6 stycken som har kommit in här sista åren. Och liksom som kommer in och har inte någon ryggsäck med information. Med saker som har hänt. Den har ju Johan Åkerman. Och den har delvis Lilleslund och Nyman om han nu befriks. Förstår jag menar? Han har varit med om alla händelser. Det är säkert i alla grupperingar så blir det kontroverser och det blir saker som sker. Jag tror att vill man ha en större effekt så måste du ha en god gubbe utifrån som kommer in med liksom ett blankt papper. På din fråga, undviker HV71 kvalspel, så är det ju, alltså, hur ska man säga, jag är så fascinerad om det skulle bli ett kvalspel mellan HV71 och Linköping. Rent journalistiskt så är det en dröm att bevaka den. Jag tycker ju att HV71 har ett så pass bra lag som man borde undvika kvalspel. Men ser man tabellen nu med tanke på att Brynäs har så få matcher spelade. Det är hyfsat stort. Alltså gapet börjar bli lite jobbigt för alla lagen där. Jag tror att jag säger så här då, lite mesigt. Jag tror ett av HV och Linköping hamnar i kvalspel. Och jag tror de kommer möta Oskarshamn.
Du vill inte säga vilket av dem?
Jag tycker att det är 50-50 just nu. Jag tror att de där två lagen kommer kriga mot varandra hela säsongen för att undvika. Och sen tror jag att Oskarshamn kommer sakta men säkert liksom glida ner där till en plats 13 eller 14. Vad har gått fel HV71 då snabbt då? De har ett fantastiskt PP, speciellt sista fem matcherna. Man har släppt in mycket mål och satt sina målvakter i jobbiga situationer. Man är minst utvisade laget och man gör relativt få mål i spel mot 5-5. Är det något mer du vill tillägga om deras
säsong? Men alltså, ligger du sist och har ett jättebra powerplay, då är det ju väldigt uppenbart att spelet i 5-5 inte är tillräckligt bra. Det är ju, då ringer ju alla varningsklockor hos mig, och det har väl varit lite grann så med HV. Jag menar, man gick ju från 2017 2017, även 2018 delvis, var kanske det lag som var det mest speldrivande i hela SHL egentligen. Man hade ett fantastiskt spel från bakplan med backar som satte igång spelet och sådär. Sen har det ju varit en kurva som har pekat neråt även under Lillis tid, att HV har ju allt mer gått mot att bli ett försvarslag, och man har inte riktigt fått ihop de här två delarna. Nu står man ju, man börjar på en ganska låg plattform nu när det gäller spelet 5 mot 5. När Lillis, Stefan Lund kom in senast efter Johan Lindbom så hade man ändå ett spel, men man fick inte riktigt utdelning på det. Nu har man ju inte riktigt spelet, och det man kan luta sig mot är en fantastisk utdelning i powerplay, och det är ju inget som jag skulle vilja gå ut i krig med i alla fall.
Det var söndagens stora händelse. En av de stora händelserna i lördags. Det hände ju, det var många intressanta hockeymatcher. Vi har en Frölunda-kapten som blev störst. Och vi hade en match mellan Brynäs och Skellefteå i Monitor ERP Arena som hade allt, får jag säga det. Många mål, du var själv där och tittade. Om vi börjar rent positivt, vad tar du med dig från den matchen?
Ja, men det var väl kanske ingen skönhetsupplevelse. Det var två lag som, det var en match som svängde väldigt mycket. Det var två lag som ville väldigt mycket, men som också hade en hel del brister i sitt försvarsspel. Framförallt individuella misstag skulle jag vilja säga. Så det var ingen snygg match på det sättet. Men det fanns mycket adrenalin och energi och vilja i alla fall där. Så det,
men det svängde och ja, många mål ja. Och sådär, då blir man ändå lite... Det blir som lite spänning
ja,
i matchen.
Ja, sånt absolut. Så det var väl det vi kan ta med oss.
Ja, men så var det ju en tackling som vanligt. Det var Greg Scott igen då. Han var väl med om en tackling här. Visst var det han som blev tacklad av Rex Kärne här? Som kan ditt Brynäs bättre än jag, va? Eller?
Precis. Rex Kärne åkte på Scott lite i ryggen där. Va? Ja. Ja, exakt.
Precis. Nu var Greg Scott inblandad i en ny händelse. Och det här tror jag att, varför jag säger det här, då hade alltså en liten ryggsäck med sig in mot den här tacklingen. Han fick en ny tackling nu den här gången av Skellefteås Darren Norwick. Det renderade i matchstraff, men ingen anmälan till disciplinnämnden. Tränarna var arg, Brynäs Twitter rasade, och vi kan väl lyssna på vad Peter Andersson och Stefan Klockare tyckte på presskonferensen efteråt.
Jag har ju liksom tycker att man inte ska uttala som andra spelare. Jag har ju sagt det. Men vad jag vet är att han har varit avstängd 3 gånger på 40 matcher tidigare. Då kan man väl lägga ihop 1%.
Men i det här fallet så tycker jag att Novik kliver in och spelar mot pucken. Pucken är ju där. Så det, men det är en dålig vinkel från...
Men varför kan ni aldrig erkänna en huvudtackling? Det var sjukt dåligt gjort. Du säger att han sträcker sig efter pucken.
Han sträcker sig efter pucken.
Ja, och sätter upp armbågen och träffar honom i huvudet. Han gör så här.
Ja, nej, men det kan inte jag se på de bilderna jag har. Man kanske har bättre bilder.
Att det ska vara så jävla svårt
egentligen att stå och titta på någonting. Annars skulle jag erkänna om det var så.
Jävla feg.
Va?
Feg är du.
Varför det?
För att du inte törs erkänna
dina spel. Jag har sett bilderna, vad ska jag göra?
Titta ordentligt.
Ja. Ni kanske har bättre bilder än vad jag har sett i alla fall.
Ni har precis samma bilder som vi har. Ni har datorer med, ni kan ta fram bilder varje gång.
Ja. Ja, jag vet.
Stå för någonting någon gång. Så jävla fega allihop. Aldrig våga stå och säga någonting.
Du var ju det här, Abris, var... Stod och gapade på presskonferensen?
Ja, det måste jag ju säga att jag har gjort. Jag tänkte fråga dig, hur många presskonferenser har man inte funderat på? Man ska kanske hoppa över och istället försöka lägga lite mer kärlek på den texten som man kastar ifrån sig på slutsignal. Det kan jag säga, för min del har det varit många gånger. Hur har det varit för dig?
Ja, man väljer, man vet ju lite, man kollar ju lite vilka som går på presskonferensen. Vem Brynäs, eller fel, vem Färjestad skickar de Penneborn eller Geron. Och de möter Frölunda. Och om Frölunda skickar... Roger Rönnberg, då vet man ju att, oj då, nu finns det en historik mellan de här, nu kan någonting hända. Jag kan också tycka att nej, jag kan inte göra det. Stefan Klockare för mig är den som jag trodde absolut, att han har aldrig sagt 6:30 på en presskonferens, och det är kanske smart också. Så jag trodde aldrig han skulle svara upp. Jag tyckte jag såg på Peter Andersson från starten att, för han stod och vaggade lite som en gravid ankare, att han hade mycket i sig, märkte jag. Nu vet jag inte också om det var resultatet som byggde upp en irritation där och hela hösten och vintern. och så vidare. Men där såg man ju att det skulle liksom, jag såg att det var någonting på gång hos honom. Så att jag vill nog säga att den här kommer i alla fall topp tre på de mest klassiska och bästa, måste jag säga. För jag vill absolut inte fördöma det här. Jag tycker att det här är, det tillhör hockeyn. Det ska vara känslor och jag vet att när jag frågade Brynäs väldigt snabbt efter presskonferensen om vi fick publicera den. För hade klubben då, eller SHL, känt att nej. Vi ska bara vara positivt nu och det här tillhör inte hockeyn, det här skadar hockeyn. Men både SHL och Brynäs tyckte jag. Men det är klart att det här måste vi bjuda fansen på. Så att ja, det här var bara bra och jag tyckte det var lite, det förgyllde min lördagskväll.
Ja, jag kan bara hålla med dig. Man kan tycka den bästa av världen att man kan uttrycka sig annorlunda. Och så där. Men vi har ju varit inne på det här tidigare. Vi vill ju att det ska vara på riktigt, att man verkligen bryr sig och att man är engagerad och att ibland då rinner över. Så all cred till Peter Andersson, till Stefan Klockare och till Brynäs också, tycker jag, som inser att det här är intressant, att det kommer ut och att det är så här det kan fungera ibland. Vilken är din? Har du någon sån här presskonferensminne som bara dyker upp som har varit hett?
Ja, men det är väl, först har vi då du och jag satt på tåg från Göteborg till Stockholm. Vi hade sett en slutspelsmatch, tror jag. Vi satt där på tåget och var lite less på livet. Vi ville bara hem och sen så drog vi upp våra mobiler, eller om vi drog upp våra datorer, och så klickade vi in på en presskonferens med det tilltänkta KHL-laget Crowns. Och sen så tror jag du och jag satt där i 45 minuter och gapa. Det var fler mediepersonligheter i vagnen där vi satt också. Jag tror det var helt tyst under de här 5 minuterna. Så det är den mest fantastiska presskonferens jag har sett. Sen så har jag varit med om en presskonferens där Perra Jonsson blev kallad för Johansson och blev lack. Och sen har jag varit med om en presskonferens där när Bert Robertson och Roger Rönnberg har bråkat om. Speciellt, det fanns bara en mick på den tiden, så att ingen ville lämna från sig micken. Det var som lite så här, ett barn i sandlådan som håller i en favoritröd spade och så vill någon låna den här spaden. Men då vägrar den lämna från sig spaden. Det var den känslan där. Så det var några av mina favoriter i det här efterspelet som oftast är... Ja, det är roligare att tömma diskmaskinen än att gå på en presskonferens.
En klassiker som man hade önskat man fick vara på var ju den med Anders Forsberg och Bert Robertson också, där när Forsberg hade tagit över mod och de mötte Skellefteå där för första gången. Den hade jag också gärna varit på.
Vad hände där då? Jag vet ju att Skellefteå var lite irriterade på Anders Forsberg, för de tyckte han tagit på sig lite för mycket ära och så var det rykten om spelarvärvningar mellan Skellefteå och Modo.
Ja, var det inte grabbarna i gruvan där, va? Som Bert fick,
ja, var det ja, den
Bert
alltså,
fick ja. Riktigt, riktigt frispelare. Det var mycket känslor som hade legat där, för det hade ju varit en ganska, ska vi säga, jobbig skilsmässa där och lite sådär, va. Och de hade anklagat varandra lite fram och tillbaka, och där kom ju den stora uppgörelsen där då, för att Skellefteå och Bert tyckte väl inte att Anders Forsberg hade kört med helt öppna kort. Det var ju väldigt mycket uppgifter om att han hade pratat med spelare i Skellefteå om Modo när han fortfarande var tränare i Skellefteå. Så där. Det är ju fortfarande ganska obekräftade uppgifter, men det var ju den versionen som kom ut i alla fall, och det var väl jäkligt känsligt.
Memory Lane är en underbar gata att gå på. Tacklingen då? Jag upplever tacklingen som att den är nord-syd. Skott har klubban i två händer, och med det vill jag mena på att man är lite låg. Skott försöker nå pucken, det vill säga han är extremt tacklingsbar. Smällen tar i huvudet, men jag måste liksom köra sarg ut. Jag vet inte om det ska vara en anmälan eller inte. Jag har svårt att avgöra. Jag har pratat med folk om den här tacklingen. Det var ju nämligen så att det är inte så att referens- eller felsituationsrummet inte såg den här. Alltså det är klart de såg den. De skickade till referensgruppen ett gäng hockeynördar eller hockeyspelare, domare, vad som helst. Väldigt kunnigt folk som har kikat på det här, och de har valt att inte gå vidare med den. Så att de tyckte att det var en ful tackling som skulle bestraffas på matchen, men ingenting mer. Och vad ska jag säga? De kan ju mer hockey än vad jag, så att jag får lita på deras omdöme. Och jag har väl fått en genomgång också hur man tänker när man ser en tackling där man ser nord-syd. Skottar klubban i två händer, skott försöker nå pucken. Smällen tar, och det är oundvikligt att huvudet får sig en smäll. Om man liksom är låg och har klubban i två händer.
Ja, Nej, men det är väl en bra genomgång av situationen. I den bästa av hockeyvärlden som jag skrev, så är det väl den typen av tacklingar vill vi ändå behålla inom ishockeyn. Sen är det ju en annan fråga om vi verkligen kan det. Jag ska inte traggla mer om det här med open ice-tacklingar och sådär, för det har jag gjort tillräckligt. Men det är en svår kombination att få ihop, framförallt tycker jag i svensk hockey. Jag såg till exempel JVM-finalen för inte så länge sedan, och det var väldigt mycket fysiskt spel, och man känner att båda lagen är beredda på det, och det är tuffa tacklingar, hårda tacklingar, och det blir inga skador av det. Men i SHL och i svensk hockey stort så har vi ett jätteproblem, tycker jag, med det här. Alltså jag blir mer och mer, alltså antingen måste vi göra något kraftfullt liksom för att försöka återskapa.
Men ungdomarna måste väl lära sig att ta emot tacklingar, är det inte
ja,
så enkelt?
Går, eller är för gubbe då? Eller? Och på det sättet det spelas idag, och på det sätt skydden är utformad, och då måste...
Men jag drar ju paralleller med ditt U13-gäng där, eller där du är förälder numera i U13-gänget eller U14 någonting. Tränar de någonting på att ta emot tacklingar?
Nu har inte jag varit involverad på 2 år, jag vet inte, men på den tiden som vi, när det var 10 år.
Ja, du står säkert och glor på tacklingar, eller på träningarna i alla fall.
Och det är inte så himla lätt heller, och liksom, man måste ju prata om de där sakerna hela tiden och påpeka saker när man är på is, och framförallt i matchsituationer, att man är där och korrigerar och berättar och liksom, och även liksom förklarar att man också själv har ett ansvar när man har pucken, att man måste skydda sig själv, att man måste vara beredd, och att man är inte fridlyst. Den debatten måste ju definitivt in. Sen måste man ju också prata mycket med den som ska tackla, att huvudsyftet måste ju hela tiden försöka vara, som det är idag tycker jag i alla fall, att man har en tanke att vinna pucken. För lägger man in den parametern i det hela, så blir det inte lika våldsamt och lika vårdslöst heller, tycker jag. Det är min erfarenhet i alla fall. Att finns det en tanke att jag behöver tackla här för att vinna pucken, separera spelaren från pucken, då blir det också på ett annat sätt. Och prata mycket om det här, vi tacklar nord-syd, vi tacklar inte från sidan, vi kommer inte och smäller på från sidan. Det är en sån komplex liksom helhet, och jag är inte så säker på att det finns någon som liksom orkar dra det här, för att det har gått så pass långt nu, så att jag är inte alls säker på att vi kan återställa det till att det ska bli som förr, eller att det ska bli fysiskt spel där, utan jag tror snarare att det går åt andra hållet, att det kommer att bli mindre och mindre och mindre. Jag har lite, inte ska säga gett upp, men insett att det kommer nog att bli så, gå åt det hållet, och och accepterat det lite grann.
Och nu får vi hoppas, om nu Greg Scott är allvarligt skadad, så får vi hoppas att allt är jättebra med honom. Det är absolut inte att vi vill att spelare ska bli skadade, utan må väl Greg, och lycka till, och hoppas vi får se dig på isen snart igen. Det var ju en diskussion om att Darren Novick varit avstängd 3 gånger här på kort tid. I alla fall 2 gånger på kort tid. Och den ena var för slowfoot och den andra var för kicking a player. Så att han är ju inte en ful tacklare egentligen, vill jag påstå. Men det gick ju drev mot honom. Det blir ju ofta så. Vissa klubbar är ju mer kraftfulla i sitt drev, och vissa klubbars supportrar, ska man säga, kanske är lite mer balanserade av det där i alla fall. Men jag måste ställa en följdfråga här. Hur mår Brynäs? Alltså, man trodde de var på väg liksom lite uppåt, och så sker det här.
Ja, jag måste ju säga att den här gången så lider jag ju verkligen med dem, för nu hade de ju fått ihop ett lag som jag tycker definitivt borde undvika kvalspel. Sen får man då skadan på Bertilsson, avstängning på Harper, och framförallt nu de här 2 skadorna på Scott och Rudin. Det är ju så otroligt tufft att drabbas av det. Alltså det är ju deras 2 absolut viktigaste spelare, Scott och Rudin. Alla andra spelare ska jag säga att de kan klara sig utan, de har en ganska bred trupp. Men åka på de här långtidsskadorna nu på Scott och Rudin, det är ju ett otroligt tufft slag i ansiktet på alla brynäsare.
Tror du Peter Andersson är tränare säsongen ut för Gävle?
Ja, det tror jag absolut att han är. Det tror jag. Tror inte det finns någon tanke på någonting annat. Och det finns ju ingen anledning, tycker jag, att byta i det här läget heller. Utan det är ju inte det. Men spelplanen ritas ju om fullständigt nu. Det är ju det är ju som att Linköping blir utan Marcus Ljung och Brock Little liksom under sista viktigaste delen av säsongen eller vilka du kan ta i HV, alltså de två bästa. Det här är tufft på riktigt liksom. Önskar man ingen.
Ja du, den här säsongen, allt kan ju hända. Och det som kommer ske nu, det är att man skjuter fram grundserien i SHL. Man skjuter fram 2 veckor för att, som man skrev i pressmeddelandet, ge mer rum till återstående del av grundserien. Det vill säga matcher har ställts in. Just nu är det Malmö som har problem med covid-19. Och det kan säkert komma tillbaka. Vissa klubbar har ju fått en andra serv, en tredje serv. Jag har en känsla av visserligen att när Malmö har haft det så borde det vara lugnt. Vi har några klubbar som har klarat sig, Färjestad om jag minns rätt. De har väl haft några fall och så vidare. Va? Men det finns några klubbar kvar som kan få ett kluster där och det blir trubbel. Men nu flyttar man alltså fram grundserien 2 veckor. Det ska avgöras nu i mitten av i mars om man på sig lägga matcher. Och det innebär att slutspelet kommer nästan pågå till halva vägen in i maj. Ska vi göra några mer förändringar? Ska vi spela bäst av 7 i slutspelet? Eller ska vi hitta på någonting så att vi verkligen får en hockeyfest på slutet här? Eller hur ska vi lösa kommande månader tycker du?
Nej, men det känns ju inte som att det är någon superpanik att spela matcher så fort som möjligt. Så det är väl ett första steg. Nu tycker jag att man har gjort det man har gjort. Man kommer väl att köra som någon depå liksom där i 2 olika veckor där lagen som har spelat mycket får liksom stanna till och vila upp sig lite och de andra lagen får spela i kapp då, så att man kommer i takt inför de sista omgångarna, så är väl tanken att alla ska spela lika många då. Så det är väl ett bra initiativ och tiden till det finns ju också. Sen skulle ju inte jag ha något emot eller problem om det nu blir spel. Vi vet ju inte hur kommer slutspelet att se ut. Jag mycket talar väl för att det handlar om att dra ner kostnaderna så mycket det går. För någon publik att tala om har ju väldigt svårt att se att vi får. Tyvärr. Ja, absolut. Tyvärr. Och då är det väl det bästa alternativet kanske att spela i någon typ av gemensam spelort eller någonting sånt, att lagen är kvar.
Men vore inte det tråkigt?
Ja, men blir det inte samma sak? Men en helt folktom Skellefteå Kraft Arena eller en helt folktom Kinnarps Arena, då kan de väl lika gärna spela i Örebro liksom. Alltså, det är ju så, tyvärr. Va? Det är ju publiken som är arenorna på något sätt. Och när inte de finns där, så då tycker jag ju hålla på att flyga och chartra plan och åka fram och tillbaka känns ju ganska, eller väldigt bortkastat om du frågar mig. Så att jag, och är vi då där vi kanske spelar på gemensam orter, då skulle inte ha något problem alls med om man gick ner på 5 matcher om det behövs. Det finns ju liksom ingen större anledning tycker jag att spela 7 matcher då, om det inte nu finns det luft i kalendern och man kan göra det, så visst, men annars så kan vi absolut tycker jag gå ner på 5 där. Det blir ju väldigt speciellt. SM-guld.
Jag vill ha back-to-back 3.0 i SHL Hockeyallsvenskan framöver. Vill att jag ska utveckla?
Gärna.
Back-to-back, om man ska följa vad det är ju att ett lag spelar 2 kvällar i rad. Jag var tvungen att dubbelkolla det här med Johan Hedberg, 117 år i Nordamerika, vad egentligen back-to-back är. För det är ju en diskussion om det här. Men det är alltså, spelar ett NHL-lag 2 matcher i rad, ja då är det back-to-back. Man behöver inte möta samma motstånd, man behöver inte spela hemma 2 matcher i rad, man behöver inte spela borta 2 matcher i rad. Så är liksom 1.0 av back-to-back. Jag vill ju att vi ska vara liksom fler. Tänk om det är att Brynäs i lördags. Brynäs-Skellefteå i lördag. Och så får du Brynäs-Skellefteå i söndag igen. Tänk dig vilken match den här blivit. Tänk dig vad känslor den matchen kommer in. Det vill jag se, och det tycker jag. Jag mässade med Johan Hemlin, sportchef, vice vd i SHL här på måndag morgonen. Och frågade lite om slutspelsschemat. Och han sa att det som ligger just nu är 7 matcher. Och att man spelar hemma borta, hemma borta, hemma borta. Ja, du vet, som man alltid gjort i 100 år. Det fattar vid något år så var det hemma, hemma, borta, borta och sådär. Men det, i år blir det hemma, borta, hemma, borta, hemma, borta. Hänger du med jag menar? Alltså det bästa laget börjar hemma. Och sen det lägst placerade laget spelar hemmamatch nummer 2 och så vidare. Jag vill ju att man ska ha lite känsla här, att liksom då kör ihop det så att det blir 2 hemmamatcher i rad, så att du får matcher dagarna efter varandra, och då sparar du på resor och så vidare. Det skulle jag vilja att det blir mer ordning på till nästa år. Liksom. Sen är det ju svårt att veta vilka matchserier, matcher som blir känslosamma. Man vet ju Timrå och Karlskoga. Ja, men kör de två matcher i rad uppe i Timrå. Man vet ju om att det kommer bli oerhörd hockeyunderhållning både på en fredag och lördag kväll. Kastar du, sänker du min idé?
Nej, men jag måste bara sätta skillnaden då. För nu möts ju lagen liksom bästa sju matcher redan normalt sett. Men det är skillnaden nu att man spelar två dagar i rad då, menar, och dessutom gör det på samma arena. Då.
Samma ort är ju bara för att speciellt det här pandemiåret. Mm. Det är ju för att slippa jobb i logistik. Ge lagen lite samma förutsättningar nu, speciellt om det inte är någon publik som du säger, att man kan sova hyfsat och så vidare. Så att det skulle jag kunna se att man kunde vrida till det år lite, att det varit lite speedad. Och tänk själv också bevaka det, om du åker ner till vi säger att det blir en förlorad final mellan HV71 och Linköping. Det är bara cirka 12 mil mellan de här städerna, en oerhört fin väg på E4 mellan orterna, om man ser ut över Vättern, man ser Visingsö, Gränna tonar upp sig. Du vet, de här vårdagarna när man åker den här vägen, det är hockey för mig. Men det jag vill komma till, att man får se ett speedat schema. Lördag, söndag, HV spelar hemma mot Linköping. Det är bara typ 23 timmar mellan nedsläppen. Det blir ju en fokus och en spänning och en intensitet i de här matcherna som jag tror skulle vara oerhört häftig. Men det är bara mitt jag är inte Johan Lindh.
Men sen menar du att då åker de till Linköping, vilar någon dag och så åker de till Linköping och spelar två matcher.
Ja, och då sparar vi ju tid också, speciellt den här pandemiåret, att då blir det inte det här utdraget, så tar det inte en finalserie 14 dagar eller 16 dagar och så vidare, utan då blir det lite tempo i det här.
Men ska lagen spela på sina hemmaarenor, då är ju här en förutsättning, tror jag, att man gör enligt ditt schema, för att tro att få hålla på att flyga varannan match fram och tillbaka. Ja, det kommer inte att funka.
Just nu ligger det ju hemma borta, hemma borta.
Det tror jag,
borta,
det kommer man ju ändra, för det finns ju inte någon ekonomi i världen för att göra det. Däremot kanske det finns.
Det är ingen pandemi heller, att de ska liksom slängas ut på varenda flygplats som finns.
Så att det är väl den enda varianten, tror jag, om man ska spela på hemmaarenor, så är det ju att man spelar två matcher i rad där och helst då kanske med bara 24 timmars mellanrum, så att det blir en övernattning och sen kan man åka hem och så kanske det är två dagar eller tre dagar vila och så kör man två matcher till. Så att det är säkert ett alternativ som man diskuterar.
Vi har ju många intressanta vad ska man kalla för kombatanter i svensk hockey just nu. Jag tänkte ska fundera på vilken match är som du tycker är mest intressant, kanske liksom på gränsen till infekterad och där det finns spänning då. Men vi har Frölunda Färjestad, spelar ingen roll vilka år de möts, där det är häftiga matcher hela tiden, det är fint spel, det är hårt spel, det är tränare som tjafsar. Vi har nu Skellefteå Brynäs som har råkat i luven på varandra på grund av den här skadan på Greg Scott. Vi har Timrå och Karlskoga som jag nämnde som varje år. Jonathan Talén går ut och rasar hela tiden mot Karlskoga-spelarna som spelade på gränsen den här tiden som de gjort det i 100 år. Men vilka två lag upplever du kivas mest just nu?
Jag har ju verkligen gillat de här derbyna mellan Malmö och Rögle, måste jag säga. Nu har det ju blivit lite...
Är det så mycket kiv där nu då?
Den här säsongen har ju inte blivit så mycket. Jag tycker att publiken inte finns där och så. Men de matcherna framförallt nu får du hjälpa mig med namnet, men Rögles hemmaarena tycker jag har varit riktiga höjdare. Sen håller jag med om Frölunda och Färjestad som jag gillar. Jag tycker det finns någonting också verkligen i Mod och Timrå. Även om kanske Mod och Björklöven har målats upp som en ännu större rivalitet, så tycker jag liksom, jag lever kvar lite i det här slaget om Västernorrland från 2007, tror jag det var. Klassisk kvartsfinalserie. Så att där har du igen. Sen Leksand-Mora går väl inte att komma ifrån. Nu är de inte i samma serie, så nu är det väl svårt kanske att dra fram den. Men det finns ju några. Sen längtar man ju till att det ska bli Skellefteå-Björklöven någon gång på något sätt, i alla fall i samma serie. Det hade ju varit häftigt.
Ja, du, arenan i Ängelholm är ju lurig där. Det är ju en sponsor som har köpt namnet och den bytte namn 2019 från Lindab Arena till Catena Arena. Så det ska vara korrekt namn.
Där ser du. Det är som ett uppslagsverk.
Ja, eller så är jag snabb på Google när du var lite duktig på att lägga ut ditt svar där på de mest spännande matcherna. Så att, tack Google för att du hjälpte oss och gick in på Wikipedia, så vi får lita på att det stämmer. Ja, som jag sa, det har varit väldigt många upplägg för den här podden. Och vi har haft väldigt lätt att hitta ett gediget och vettigt manus för den här måndagspodden. Och i lördag så blev, jag måste nog säga, han är ju en vattendelare ute. En del påstår att han bestämmer i svensk hockey, men Joel Lundqvist blev störst på ett sätt i Frölunda Indians. Och tar ju bort Indians nu då, men i alla fall i Frölunda. Han gjorde sitt 237:e mål och gick förbi Niklas Andersson. Och jag tycker att vi ringer upp honom och Joel, 237 mål av en kille som egentligen inte är en målskytt. Hur gick det till?
Ja, vad ska man säga? Det är många bra lagkamrater som hittar den, som han får de där ytorna. Sen självklart många matcher. Det är ju så. Jag vet mitt spel, och det är liksom att jobba hårt. Vi sarger framför mål och sådär, och inte att man är utpräglad målskytt, men samtidigt vill man ju försöka sätta dit puckarna. Det är ändå det går ut på.
Vilket mål är du mest nöjd med i Frölunda-dressen?
Jag har ju otroligt dåligt minne, så att det är väldigt kort. Man är hela tiden här och nu och framåt liksom, så att jag tycker den är lördag, så att fint. Det var en jämn match, så och få liksom ta rekordet där med ett viktigt mål, så att fint.
Du har flest mål, flest utvisningar, flest matcher i Frölunda-dressen. Det finns ju två kvar, assist och poäng. Har du kikat i statistiken? Finns det en rimlig chans att du tar även dem?
Jag har dålig koll exakt vad det är kvar där faktiskt, när jag ska vara ärlig.
Du är ingen statistikkille alltså?
Nej, jag är inte det. Däremot så tyckte jag, när du väl kom på tapeten där med målen och när man väl tar det, så är det klart det är en kul grej. Men mer än så är det inte, utan liksom, fokus är hela tiden på att vinna och framgång med laget. Men det är klart att när du sen zoomar ut och lägger av en dag, så kan det vara kul att ha det där rekordet, helt klart.
Ja du, Abris, hur stor kommer han bli, Joel, till slut?
Frölundas största.
Är det så, eller?
Han har gjort det mesta. Lojaliteten, alla gulden, målskyttet som vi är inne på nu, så, ja. Antal matcher.
Får jag dra hans CV lite snabbt? NHL-spel med Dallas Stars, 3 VM-guld, 4 SM-guld, 4 Champions Hockey League-titlar. Han har flest mål i Frölundas hockeyhistoria. Och det här, återigen, nu kan vi räkna mål på 1000 sätt då, men det här är lite overall, det vill säga med slutspel, grundserie och så vidare. Sen kan man ju räkna in kvalmatcher och allting, men det här är i alla fall då de här två aspekterna på det hela. Han har flest mål, flest utvisningar, flest matcher. Han jagar assist och poäng. Det kan bli tufft för honom. Ni får googla det, vem som leder där då. Men att slå de här då. Hur länge till tror han kan spela hockey?
Ja, minst en säsong till, skulle jag vilja säga. Han är ju, jag menar, uh-huh. Det är ju att titta på målskyttet också. Han tangerade väl sitt näst bästa rekord förra året med 17 mål och är ju uppe i 9 nu, och vi har kommit lite drygt halvväg, så att han, trots att Ryan Lash är borta, så har han ju ändå gjort en del mål, så att nej, jag ser inget hastigt slut där, utan jag tror att han har minst den här och en säsong till i sig i alla fall.
När jag intervjuade honom så fascinerades av en grej. Det finns ju det finns många olika kategorier av hockeyspelare, men en del märker man har stenkoll på statistik. Och en del märker man inte ens vet knappt hur det har gått i de andra matcherna i SHL. Joel upplevde jag som en sån kille som inte... Han visste att han har gjort samma antal mål som Niklas Andersson inför lördagens match. Det hade han koll på. Han säkert blev matad av alla Rulander och Lehmann och alla duktiga journalister i Västsverige. Men i övrigt, jag frågar honom om snyggaste mål. Han hade ingen aning. Vem som har gjort... Ja, han hade dålig koll på statistik, märkte jag. Och så vidare. Och jag, för mig, det jag vill komma till är att jag märker att jag tycker det är en styrka hos hockeyspelare att de som inte är så fokuserade på det, utan bara fokuserar på nästa match, dagen, träningen. De gör lite succéer i hela, kan jag tycka.
Ja, jag håller med dig. Det är ju den stora utmaningen och för en elithockeyspelare eller elitidrottare överhuvudtaget skulle jag vilja säga. Att inte bli för hög när det går bra, inte bli för låg när det går dåligt. Fokusera på det som verkligen är för stunden, vara i den bubblan. Det innebär nog också för många att de har inte alltid så lätt att njuta av framgång på det sätt som man kanske tror att idrottsmän gör under karriären. Och tänka att oj, nu har vi vunnit SM-guld, gud nu ska jag gå och mysa liksom hela sommaren. Utan det, många av de här jobbar ju ännu hårdare då. Man har inte tid att stanna upp och njuta, utan då, man vill vinna mer och mer och mer. Va? Det är det som präglar de här riktiga vinnarna, att just ha det drivet, att det är inte... Man nöjer sig inte med att bara vinna en gång, utan man vill göra det fler gånger. Man nöjer sig inte med att göra målrekord den säsongen, utan man vill göra det nästa och sådär. Vissa har det där, vissa har det inte.
Han spelade 3 år i Nordamerika för Dallas Stars och deras farmarlag Iowa Stars. Han fick aldrig riktigt det och lyfte där borta. Tyvärr får man ju säga. Dallas hade ett väldigt bra lag de här åren, så det var kanske tufft att slå sig in i honom i en topp 3-kedja. Han färgade inte riktigt, tycker att lite synd, för att han hade hamnat rätt lag så kanske det hade blivit annorlunda. Sen kanske han inte hade skridskoåkning heller för Nordamerika. Men det dit jag försöker komma är att om han har spelat de här åren i Sverige, det vill säga att han har gjort en Janne Sandström, det vill säga bara spelat i SHL hela tiden, så undrar man ju hur många poäng han har gjort. Och du vet, om han har blivit den största i typ nästan alla kategorier, hänger med. Poäng, utvisningar, matcher, du vet, han spöat Sandström och poängrekordet och så vidare. Tror han att han har nått dit?
Ja, det är klart att han hade kunnat gjort det. Men jag tror att han är jätteglad att han har gjort de där åren bort i NHL och verkligen testat den resan. Jag tror han hade suttit kvar där om han skulle ha varit kvar i SHL hela tiden. Även om han skulle ha nått de här rekorden, så tror jag att han någonstans i bakhuvudet hade grämt honom att han inte gjorde resan och testade och tog chansen där borta. Nu har han ju och gjort det också. Hade lite otur med skador tycker jag också när han var där i Dallas och sådär. Så att jag tror att han är jättenöjd med de karriärval han har gjort. Jag tror inte att han liksom går och grämer sig över det på något sätt.
Just nu så är det då, om man räknar alltså slutspel och grundserie, så är Johan Davidsson som har gjort flest poäng. 666, intressant sifferkombination för övrigt, har gjort flest poäng, så dit har ju Joel en bit upp. Vi har haft genom åren här, ja, Fredrik Bredberg, David Pettersek, Janne Sandström, Roger Åkerström, Johan Davidsson. Vem tror liksom blir den här nästa åldermannen som bara kör och kör och bara liksom bara öser in matcher och liksom ger aldrig upp, liksom blir den här Sveriges Jäger som aldrig slutar spela hockey. Vem tror du av de här under 30 som kan nå dit?
Aj fan, fick jag den över mig också. Den hade jag.
En tuff. En som är nära i Leksand är ju Jon Knutsson. Alltså, han är ju bara 30 år och nära att slå Niklas Erikssons matchrekord i Leksands IF. Det är ju liksom helt otroligt. Alltså, nu har jag att göra med 55 matcher varje år och Leksand spelar antingen eller kvalspel uppåt eller kvalspel neråt och så vidare. Så att han kommer ju vara den här supertrokärnan. Sen kommer ju aldrig han nämnas i samma kategori som Davidsson, Jönsson, Bremberg, Joel Lundqvist, Janne Larsson, Per-Åge Skröder. Men det är ju för att han har en annan roll. Men har du någon annan sådär som du känner att den här är lite för dålig för NHL, lite för dålig för KHL, men på SHL-nivå så bidrar han varje match. Han är en sån där klassisk gedigen SHL-spelare och har huvudet att spela tills han är 38 år.
Ja, men kan det Niklas Lasu vara en sån då? Eller kanske Anton Bengtsson i Rögle? Typ den typen av spelare. För det är som du säger, det gäller ju att de får inte bli för bra heller. För då försvinner de ju bort till både Europa och NHL. Utan de måste ju vara sådär SHL-bra. Som typ Jocke Lindström och Joel Lundqvist och den typen av spelare. Alltså det är väl två namn som poppar upp lite grann på uppstuds.
Det är ju de som ligger också där högst upp bland aktiva spelare som jagar Davidsson och Jönsson och Bremberg och Larsson i toppen av de totala poängligan. Nu är ju de här, ja, jag vet inte, det kan ju vara sista året för både Joel och Joakim. De har ju blivit så pass gamla så att det kanske är slut för dem då. Vi får se. Ofta ser de här lite oväntade som man kanske inte riktigt tänker på. Och det är ju också även, jag menar som Carl Fabricius nu börjar ju på något sätt ta för sig, slå poängrekord eller i alla fall alltså bli lite så här legendar uppe i Luleåkretsar. Och det kanske man inte såg för 10 år sedan.
Nej, absolut. Sen väl Joel har vi redan gjort klart att han spelar nästa år. Han har väl skrivit kontrakt, tror jag, vill jag minnas i alla fall, och ska spela nästa år.
Så att, ja. Jag bara, det kan ju hända saker och ting. Alltså, en skada, en familjesituation och så vidare. Men spelar han nästa år så kommer han spela SHL som 40-åring.
Men ta en sån som Anton Bengtsson som jag bara poppar upp i huvudet här. 27 år, har redan spelat över 400 SHL-matcher.
Det är helt otroligt. Och hur många gånger har du intervjuat honom efter match?
Nej, det är inte så många. Men jag har varit väldigt imponerad över hans spel i Rögle. Och tycker det har varit en bra flytt från HV. Hans pappa är klubbdirektör också. Ibland kan det ju vara bra att byta lite miljöer ibland. Och jag vet att de prisar honom väldigt högt i Rögle där. Och en spelare jag gillar väldigt mycket. I alla fall just för att han är så användbar och så lojal. Och även liksom kan gå in på väldigt många olika positioner.
Det var ju väldigt tråkigt som hände Oskarsund. Annars är han en spelare också som är en sån där liksom, för att använda Djurgårdsuttryck, järnkamin år ut, år in. Och så. Nu är han tyvärr skadad. Hoppas han kommer tillbaka. Det är inte helt klart. Men allting talar för, jag ska säga, till 95% säkerhet att ishockey-VM flyttas. Ishockey-VM 2021 skulle egentligen spelats, är det delat mästerskap, det har blivit väldigt populärt att göra sådana mästerskap nu för tiden. Man skulle ha ena delen av mästerskapet i Lettland och andra delen av mästerskapet i Minsk i Belarus. Man ska inte säga Vitryssland längre utan man ska säga Belarus eller Belarus kanske man ska säga.
Det har varit lite ros.
Ja, precis. Men nu har fansen fått nog, sponsorerna har fått nog, Erik Gustafsson har fått nog och IHF, alltså Internationella Hockeyförbundet har även fått nog. Så nu så igen, sista beslutet är inte taget. Det kan ha varit taget när ni lyssnar på, eller det kan vara beslutat när ni lyssnar på den här podden. Men att hockeyfamiljen, etablissemanget, har fått nog att det går inte genomföra ett hockey-VM i Minsk. Med tanke på det, med den upprorstämning som är i laget och den diskussionen om mänskliga rättigheter som finns i Belarus just nu. Är det här rätt eller ska hockeyn stå över politiska åsikter?
Nej, men jag tycker absolut inte att VM ska spelas i Belarus.
Varför har de dragit ut för det? Alltså, det här skulle väl vara taget i november. Det är ganska taskigt också. För vi säger att nu ryktas det om att Danmark, wow för övrigt. Tänk att få gå tillbaka till Danmark igen. Det var ett av de roligaste hockey-VM jag hade. För mysigheten. Vi cyklade runt där på golfbanorna i Köpenhamn. Nu blir det tyvärr inte Köpenhamn utan jag hör att Herning är den staden som man ska spela i. Eller Bratislava. Det var ju där senast hockey var om VM var för övrigt. Det är konstigt att de ska få det igen då och så vidare. Men är det inte sent nu? Är det inte taskigt för Danmark eller liksom Bratislava eller ja, nu blir det inga supportrar heller för på de här matcherna kanske. Men skulle inte det här beslutet vara taget i november?
Jo, det tycker man väl absolut att de borde ha tagit snabbare beslut när det gäller det här. Det kunde man väl ha tagit efter presidentvalet och oroligheten.
För att det var ett val? Eller ska vi inte ge oss dit? Kan vi vara avlyssnade?
Situationstecken inom det där. Men det har väl varit naturligtvis en känslig grej det här. Jag menar, Belarus har ju fått VM av en anledning och det är ju säkert inte bara för att de är bäst i världen på mänskliga rättigheter och en fantastisk hockeynation på något sätt. Utan det är klart att det har varit spel bakom kulisserna och det är mutor hit och det är korruption dit säkert och sådana saker. Och att då bara rycka undan det här, för det finns ju vänskapsband, vi ska ju inte tro något annat mellan personer i IHF och det belarusiska både regering och hockeyförbundet som på allvar sätts på prov nu och som kanske inte är så lätt att bara rycka ifrån Belarus det här nu, så att det är ju många som har det skakigt just nu men att det kommer att bli ett beslut där inte Belarus arrangerar VM, det är jag ju väldigt övertygad om just nu. Och sen tror jag med tanke på att det inte ska vara publik så behöver man en kortare uppsträcka också för det här, som arrangör.
Ja, men så är det.
Men vad tycker du? Ska man spela?
Ja, jag bara undrar vilka. Ja, men det är klart att man ska spela i Belarus. Alltså, så enkelt är det. Ja, visserligen var du och jag var där. Vi bodde i det här höga hotellet där jag bodde på våning 13. Det var ett helt okej mästerskap. Jag såg inte att folket led, om du förstår vad jag menar. Sen kanske jag rörde mig en hockeybubbla och åkte dit och så vidare. Så att säga. Jag vet att vi åkte med någon taxichaufför som sa att han pekade uppåt och sa jag är avlyssnad. Så pekade han på en högtalare. Kommer du ihåg den resan?
Oh ja, eller? Oh ja. Och det är som du säger. Ja.
Allting funkar bra. Alltså, det var småtrevligt och logistiskt helt okej. Det var ju noll svenska hockeysupportrar där, så det var lite tråkigt. Men så farligt upplevde jag inte Belarus. Men jag såg ju en del av det som inte var kanske. Det finns nog en tragik bakom allting som är förfärligt och förjävligt rent sagt. Danmark eller Bratislava då? Vart vill du helst åka i maj eller juni eller juli? Eller när det blir?
Två fina städer som jag varit i tidigare. Så att, ja, för mig känns det hugget.
Är Bratislava så fint?
Ja, men det är mysigt på sitt sätt. Det är
du kommer ihåg maten. Man kunde ju knappt äta
där nere. Jag är lite mer åt öststatsmathållet än vad du har. Man får sådana här fleischbein eller vad det heter för någonting, så kan jag äta det. Du ska ju bara äta filé hela tiden. Så att, för dig är det tuffare. Där. De har ju mycket
men du kommer ihåg de där korvarna och det såg ju ut som att någonting som hunden hade spytt.
Ja, nej, men Köpenhamn var väldigt bra också. Absolut. Så att jag säger
nu Köpenhamn. Blir det Herning.
Ja, Herning är ju hockey. Okay.
Där jag aldrig varit.
Staden nummer ett på i oj förlåt. I Danmark. Jag har varit upphetsad när vi pratade om Herning nu sen. Satt i halsen. Men där har jag varit på träningsläger ett par gånger faktiskt, och det är en riktig. Det är där hockeyn är som starkast i Danmark, så är det Herning. Och de har ju en väldigt häftig arena också som man har byggt där. Det har inte varit handbollsmästerskap också här för mig där. Och så här.
Ja, någon kub va, på något sätt. Ja. Det ser ut som en Rubiks kub utifrån.
Så att det är en mysig stad på många sätt och vis, som är en väldigt stark hockeytradition.
Det här är ju väldigt unikt om det här sker då. Vi har ett fotbolls-VM i Qatar.
Mm.
Vi har många mästerskap i Ryssland. Vi har många mästerskap i Kina. Det finns ju många länder som vi inte har full insyn i. Där man ändå lägger idrottsevenemang, Formel 1, OS, VM, vad som helst. Kan det här bli agendasättande att det behövs en högre kravbild på arrangerande länder för att få fina mästerskap?
Det hoppas man ju verkligen. Det har ju varit en sån trend att det har ju nästan bara varit totalitära stater eller diktaturer som har haft möjlighet att arrangera de allra största mästerskapen. För på en demokratisk väg så är det svårt att få igenom en sån budget som rättfärdigar ett sånt mästerskap, för det är kostar oftast väldigt, väldigt mycket mer än det smakar, och det är stora arenor som blir stående efteråt, och det är nästan så att det har krävts ett enpartistyre för att kunna arrangera den typen av mästerskap, och det önskar man ju verkligen att det blir en förändring där, att kostnaderna för att arrangera kan dras ner så att det även finns andra länder som kan vara med och hugga om de här mästerskapen. Sen finns det ju också en korruption.
Jo, men det finns ju en uppsida för Sochi, för Qatar, för Minsk och så vidare, eller Belarus. Det finns en uppsida när man får ett stort kulturevenemang som idrotten beskrivs, speciellt i östra delen av världen. Det är att det blir en bra PR över landet och för landet. Folket blir glada. Det är lite som att, oj, nu har vi fått det här gåvan av vår ledare och sådär. Så att då byggs det upp en positiv bild i landet och lite utifrån. Det är ju det här som är grejen. Det är ju det här som är uppsidan för de här länderna. Att få de här fina evenemangen och så vidare. Det ska man ju med när man kanske funderar på varför tjatar Belarus hela tiden på hockey-VM. Det var ju inte länge sedan de hade det. Det är ju bara några år sedan de hade det. Men de kanske gör lite pengar på sista raden, men det är väl ett uppsida rent reklam- och PR-mässigt att nå dit.
Nej, men det är ju som du säger, och det är ju deras sätt att visa att världen tycker att de är ett bra land, för vi får ju det här mästerskapet och vi åker ju dit, och det är ju som du säger, det ligger ju inte folk till höger och vänster utslagna, eller att man fängslar en massa demonstranter under ett sånt där mästerskap när vi var i Minsk, utan det var ju väldigt välstädat och uppsnyggat, och vi hade ju en väldigt bra tillvaro på alla sätt och vis. Men sen har vi också sett att det finns en annan sida. Och jag tror, som jag var inne på tidigare, att går man i mittfilen där så är det inga större problem. Så fort du sticker ut lite eller har åsikter eller någonting, så blir det blir det betydligt jobbigare. Och vi i de västerländska demokratierna kan väl tycka att man ska kunna få ta ut svängarna och tycka lite grann och så ändå kunna ta del av allt det andra. Men så funkar det ju inte riktigt där. Och, men som sagt, du kommer därifrån med en bra bild av Belarus och har säkert sprider den vidare under de här åren och sagt att det är rätt bra land. Det är inga problem alls. Och, det är ju dit man vill nå.
Ska vi nu dra slutsatsen att Erik Gustafsson bestämmer i hockeyvärlden? När han säger ifrån, då lyssnar René Fasell.
Ja, precis. Det kan väl bli så.
Joel bestämmer i Sverige, Erik Gustafsson bestämmer i världen.
Ja, men är Joel verkligen i Sverige nu? Det vart ju lite, naggad i kanten där när han fick den där långa avstängningen. Så det vart ju frågan om det. Men Erik var ju rak och tydlig.
Jag lyssnar på vad Joel säger. Jag tycker han är vettig i alla fall.
Då säger vi.
Jag är lite rolig, men det var ju så att Erik Gustafsson i intervju med Jonathan Nilsson här på Aftonbladet för några dagar sedan sa att jag vill inte åka dit. Nu vet man inte om han åkt dit uttaget, men det var i alla fall en av de första spelarna man sett satte ner foten rejält. Jag tror inte det när jag Falsell har sett det. Jag tror inte det. Jag försökte ju vara lite rolig här, men lite kul i alla fall att det gick så snabbt efter Erik Gustafssons utspel att René Fasell då, om det nu väl blir så, allt talar för det i alla fall, att hockey-VM flyttas från Minsk. Vi börjar närma oss en timme och vi är över en timme. Hinner vi med snabbt om Färjestad eller ska vi lägga ner och fokusera på kommande?
Kan vi vara snabb 2 minuter då?
Jag tycker tråkigt att gå dåligt för Färjestad, så kan jag väl säga. Jag vet inte vad som riktigt gör att de inte får igång på den där Värmlandsmotorn. Jag tycker det är bara tråkigt, för jag vill ha dem långt fram i ett slutspel. Jag vill ha dem i en semifinal.
Trodde lite att de var på gång efter en tuff start, så trodde jag de var på väg att svänga runt igen. Men nu har det ju dippat rejält igen då. Det, som jag har sagt innan, så känner jag att lag som Rögle, Frölunda och Luleå står på en mycket stabilare plattform när det gäller framförallt försvarsspelet och kanske grundspelet i stort. Och Färjestad har balanserat mer på lina. Det har varit mycket roligare på så sätt att följa Färjestad, för det har liksom varit... Det är roligare att följa en lindansös än en som står på en betongplatta. Och när det inte då riktigt stämmer, när man inte får liksom utdelning i sitt offensiva spel och sådär, så blir det ganska bräckligt. Och jag tycker man under alla de här åren har försökt att stabilisera upp liksom grundspel och försvarsspel och ändå behålla den här offensiva kraften som man har haft, men inte riktigt lyckas med den där mixen. Och nu känns det väldigt svajigt där, plus att kanske truppen inte riktigt är lika stark som vi har varit van vid heller med Färjestad.
Man ligger 9 i serien just nu. Just när det här är på fredag så kan det ju vara stora förändringar. Just nu är det Djurgården Färjestad i det skall play-in eller åttondelsfinalerna. Det är väl häftigt.
Ja, klassikermöte direkt i så fall. Men det är ju väldigt långt dit.
Ja, men mycket talar för det. I alla fall Färjestad har långt ner till Oskarshamn. Skellefteå kanske känns starkare än både Djurgården och Färjestad. Det är långt kvar. Det är 19 matcher kvar för Skellefteå, det är 20 matcher kvar för Djurgården, så långt dit i alla fall. Ska de byta ut Pennerborn då? Den eviga snackisen i Värmland?
Nej, jag tycker man ska göra klar den här säsongen och sen göra en rejäl analys efteråt och se vad man behöver göra och inte göra. Det kan ju definitivt vara så att man behöver bygga om lite runt Pennerborn. Precis som jag var inne på i början på det här programmet, så en huvudtränare, väldigt mycket handlar om att få ihop gruppen, kunna ta media. Jag tycker Pennerborn gör det helt okej. Han måste ha väldigt bra folk runt sig, och där kanske man får titta lite grann på hur man bygger ledarstaben runt honom.
Det sjuka är här att de har ingen match varken tisdag eller torsdag, utan de är spellediga fram till lördag. Jag gissar nu att de skulle ha mött Malmö den här veckan då, att det blivit uppskjutet. Eller så är det andra matcher, eller så är det bara en slump och så vidare. Det är ett jobbigt uppehåll också. Eller kan det vara bra om man har en dålig trend att liksom få träna igenom, ta ett break på 2 dagar och ta
Ja, men det tror jag absolut. I det här läget Färjestad nu, så tror jag det är ganska passande att få verkligen sätta sig ner och gå igenom spelet från grunden och börja med att göra de här små grejerna och vara nöjd med det och bygga därifrån. Så att jag tror att det är ett bra break.
Vi avrundar. Tackar för oss. Måndagen har startat på ett bra sätt, i alla fall för oss som har fått göra den här roliga podden och prata om det som vi älskar och gillar mest. Så att tack för att ni lyssnar på oss, och så hörs vi längre fram i poddkanalerna.